Välkomna hit till dagens arbetarhistoriska seminarium. Som är den andra i den här serien. Vi håller på att också planera höstens arbetarhistoriska seminarier. Så att det är en bra serie på gång. Staffan Strandner representerar traditionen. Man har jobbat med forskningscirklar med lokalt med arbetare på, i det här fallet, golvföretaget Tarkett i Ronneby. Jag själv gick på golvutbildning för nästan 40 år sedan. Det är lite fantastiskt. Det var då man bytte namn från Tarkolon till Tarkett Extra. Bland annat. Sen fanns det Tarkett Super också. Det var ett skumgummi baksida. Och sen hade man köpt in ett företag med heltäckningsmattor som var väldigt välkänt. Och så Viltax, tror jag. Du ser, jag minns den här.
Ja.
Och så har man naturligtvis också den här trädgårdsproduktionen. Med konkurrens för själv och med många andra. Men mysigt företag kommer jag ihåg att man kom till i varje fall och fick lära oss en hel del. Forskningscirkeltraditionen, det är ju den här att man måste göra en reflekterad erfarenhet av alla kunskaper och erfarenheter man har när man jobbar fackligt. Man har massvis med kunskaper och erfarenheter som man faktiskt måste tänka över och göra kunskap av. Jag pratade idag med Magnus Eriksson. Vi håller på med ett samarbete när det gäller just hemtjänsten och att göra en Eskilstuna-modell. Där sitter han på massvis med akuta förhandlingar och mycket annat och hinner läsa igenom det här pappret, men hinner så att säga inte reflektera över det hela. Och det är typiskt för den här akuta verksamheten som är fackligt arbete. Och vilket gör att man kanske inte hinner med de här framåtsyftande arbetena. Men det är det här vi ska försöka göra nu i Eskilstuna med att stödja förbundet och att sätta oss ner med kommunledningen och att få till stånd en helt annan tillstånd. Och man vill ju jobba med den så kallade självklarhetsmetoden och det som kommer från Skönsmo. Men man måste också förstå att man måste använda olika kunskaper för att få till Eskilstuna-modellen. Det kan ju inte bara vara en efteråtning och så utifrån våra lokala förutsättningar. Och det är lite grann så här man måste jobba med en forskningscirkel. Den går inte att säga tidsbestämma på något sätt eller planera, utan det måste växa fram undan för undan. Det är kunskap som växer fram i en deltagarbaserad process. Och det är lite grann det som jag skulle vara intressant att få höra hur det här gick till på Tarkett i Ronneby när jag hade den forskningscirkeln. Så välkommen hit, Staffan.
Tack så mycket.
Och ordet till dig.
Ja, tack.
Jag tror jag.
Jag reser mig väl upp. Hörrni, roligt att vara här. Staffan Stanne heter jag. Ni får lyssna på lite skarrande blekingska här nu. En stund. Ni får tåla det helt enkelt. Jag är alltså historiker. Och jag är docent i historia och jobbar här på Mälardalens högskola, så jag är ju ofta i Eskilstuna. Nästan mer i Eskilstuna än i Västerås. Men jag råkade hamna i Västerås så jag har en liten tillfällig bostad där. Familjen är kvar nere i Blekinge i Ronneby. Så jag har hållit på och veckopendlat faktiskt i snart 6 år. Men det var inte meningen det skulle bli så, men så kan det bli. Jag kan berätta bara väldigt kort om mig själv. Jag är alltså gammal lärare, grundskollärare från början. Jag jobbade i 16 år i grundskolan. Och sen på 90-talet så, det var väl i spåren efter den här svåra ekonomiska krisen som vi känner till, som det var Persson-regeringen i mitten på 90-talet som hittade på någonting att man fick lov, om man hade ett fast jobb så fick man ta fritt från jobbet och, som det heter, kompetensutveckla sig ett år med en hygglig del kvar av lönen. Jag vet inte vad det hette någonting.
Kunskapslyftet.
Var det så, ja. Och jag hade ju tjänst som grundskollärare då nere i Ronneby. Men jag tyckte det lät lockande. Så jag nappade på det där och det var väl Arbetsförmedlingen som godkände det helt enkelt. Va? Och då började jag läsa historia. Jag var ju nu uppe i åren. Och jag blev väldigt intresserad av det där. Jag började med att läsa ett år, så läste jag ett år till. Och sen sökte jag forskarutbildning helt enkelt. Så jag halkade lite grann in på det här med att bli historiker på ett bananskal. Och lite grann på sätt och vis tack vare det här med kunskapslyftet då ju faktiskt. Och jag kom i kontakt tidigt då med arbetarhistoriker, va. Och det blev ju väldigt betydelsefullt för mig, kan man säga. Det var en professor nere i Växjö som heter Lars Olsson. Han gick pension alldeles nyligen. Och han blev min handledare så småningom. Men jag var intresserad då av händelser, stora saker, rörelser i tiden på något sätt. Det var ju 90-talet, va. Och när jag var student då såg jag att, ja, men det hände omvälvande saker på, man säger, makronivå, på väldigt hög nivå alltså. Som gällde national, vi kan säga centralstaten i Sverige. Ni minns det här med EU-medlemskapet 94, tror jag det var, va? Eller 1 januari 95, som Sverige gick med i EU. Men så fanns det andra saker som hände, till exempel att staten, centralstaten, avhände sig kontrollen över det svenska skolsystemet. Det är ju fortfarande aktuellt, va. Det här med kommunaliseringen, det var alldeles i början på 90-talet. Och så var det en annan sak som är rätt intressant i ett långt historiskt perspektiv. Och det är att man frikopplade kyrkan från staten, minsann. Därför att staten och kyrkan, de hade ju sen, jag tänkte säga Gustav Vasas tid, levt i någon sorts symbios. Kyrkan och staten gick hand i hand och hjälpte varandra med det ena och det andra. Och kanske inte minst ideologiskt att det var viktigt. De stöttade så att säga varandra. Kungen, han sa att det är i kraft av Guds vilja som jag är kung. Och biskopen sa att det är Gud bevare kungen och fosterlandet och sånt där, va. Och det hände i 90-talet, så jag skrev någon uppsats om det där. Men sen skulle jag börja med forskarutbildning och då var det andra saker jag tänkte på. Jag är fortfarande väldigt intresserad av de här stora, breda förändringarna i tiden. Och det som var väldigt aktuellt i debatten på 90-talet och fortfarande är, skulle jag säga, det är ju det här med globalisering. Nu ska jag ha en penna.
Du har penna där.
Jaha, det fanns det. Och det andra var den här IT-revolutionen. Det var ju två saker som delvis samverkade. Den här globaliseringen, den kunde ske i kraft av att det fanns IT. Ja, men det började ju som en internationalisering redan på 70-talet. Storföretag avknoppade dotterföretag som man kunde ha i ett annat land. Och med IT så kunde man föra över pengar och resurser och göra affärer inom koncernerna på ett sätt så att i realiteten man undandrog sig nationalstaternas regler och lagar, skulle jag vilja säga, va. Alltså, och det här med skatt och sånt där, det blev någonting som de här koncernerna, de kunde bestämma i stort sett själva. Var de skulle betala skatt och hur mycket. Och det där finns ju kvar fortfarande. Men globalisering och IT, det var de här stora sakerna. Och jag var liksom nyfiken på så sätt att jag tänkte att de här frågorna är så stora i debatten. Det måste synas konkret någonstans i samhället. Hur ska man kunna liksom dokumentera konsekvenserna av de här två sakerna. Och då gick jag till ett produktionsföretag och jag befann mig nere i Blekinge, jag bodde i Ronneby. Så jag såg mig omkring där jag var, så att säga, va? Och där fanns ju ett antal alternativ för mig att undersöka. Där fanns Kockums stålverk och gjuteri i Kallinge i Ronneby. Där fanns ett pappersföretag som heter Djupafors som lades ner alldeles nyligen. Och så fanns det Tarkett. Det fanns ju fler. Och av olika anledningar så fastnade jag för Tarkett. Det verkade passa mig bra. Det var ett gammalt familjeföretag från början som hade växt successivt, expanderat, och på 90-talet så var det en del av en, kan man säga, global industrikoncern helt enkelt. Och det där med IT, det visste jag inte när jag började, men det tänkte jag, det får vi väl se. De har väl börjat med datorer här med. Och så ville jag då undersöka på vad sätt har globaliseringen, mer konkret kan man säga, det utländska ägandet betytt för de som är anställda och jobbar på Tarkett. Det var den ena frågan. Och den andra frågan var formulerad på samma sätt fast angående IT då. Vad har det betytt för de som jobbar på Tarkett att man har infört IT och använder datorer och terminaler och allt vad det heter. Så det var väl mina grundläggande forskningsfrågor. Kort om Tarkett, som jag sa, det började som ett litet träsnickeriföretag egentligen i Ronneby. Det fick en expansion efter första världskriget, alltså i början på 1920-talet. Där finns en rätt rolig anekdot angående den här allra första tiden. Ni vet, början på 1900-talet, ja, men det var då det började bildas fackföreningar, intressant. Och det var en strid, det var en organisationsstrid till att börja med. Och där nere på det här lilla företaget i Ronneby som skulle sedermera bli Tarkett, där bildades det en fackförening. Och sen var det en stor konflikt 1909, minns ni kanske? Ja, och det var ju en katastrof för den fackliga sidan, va? Ett nederlag, och folk blev besvikna på det fackliga, och många nystartade fackföreningar, de lades helt enkelt ner. Facket tappade en stor andel, jag kommer inte ihåg nu hur stor andel av sina medlemmar, kanske var uppåt 25-30%.
Storstrejken.
Ja, storkonflikten 1909, va? Man borde egentligen säga storkonflikten, för lockouten var mer omfattande än strejken. Men hur som helst, så då fanns det ingen fackförening efter det där nere på det här lilla företaget. Men sen fram under första världskriget 1915-16 så försökte några jobbare där starta en förening igen. Och då sa direktören för företaget att om ni försöker med sådana grejer, då kan ni packa ihop och åka härifrån. Då får ni kicken, adjöss. Så de togs inte. Så att det var, de var oorganiserade i flera år där. Och efter 1918, efter första världskrigets slut, så expanderade byggmarknaden till exempel i Storbritannien, va? Och där nere i Ronneby där tillverkade man dörrkarmar och fönster, den sortens saker som behövs i byggen. Och den här firman lyckades exportera rätt stor del av sin produktion till just England. Och så kom det sig så att engelska hamnarbetare fick reda på att de här varorna som vi lossar här nu i hamnen, dörrkarmar och fönsterkarmar i någon hamn i England, de är tillverkade av oorganiserad arbetskraft i Sverige. Och då sa de här hamnarbetarna, de var tuffa, vi ställer skiten i blockad här, vi lossar ingenting. Så att det blev ju stopp för den här lilla firman. Han kunde ju inte sälja med det fastnade i hamnen. Och han fick ju reda på detta. Och då bar det sig till slut inte bättre än att direktör Bergman, som han hette, han fick gå till sina jobbare och säga att kan inte ni starta en fackförening här, för annars får jag inte sälja mina grejer. Och det är lite en rolig grej. Och det säger någonting om skulle jag säga, facklig internat, eller ja, internationellt fackligt arbete, alltså att man kan med facklig internationell solidaritet hjälpa varandra. Och ja, det är en illustration av det. Parentes slut om den anekdoten. Men som sagt, det här företaget expanderade. Man började göra taketgolv. Parkettgolv menar jag. Trägolv alltså. På 20-30-talet. Och var rätt hyggligt framgångsrika. Men det är rätt innovativa. Man började hitta på det här med, jag har glömt vad det heter, att man gjorde långa längder med förklistrade bitar på, va? Så man kunde, man rationaliserade montering av det här alltihopa. Och på 50-talet så kom där en schweizisk ingenjör som heter Willy Sen, som var duktig på plastteknik. Och han ville prova att göra golv i plast. Och då började de med de här kvadratiska rutorna som sen blev rätt populära i kök och i hallar och sånt där. Och då döpte man dem till taket. Jag vet, du hade en annan tanke om namnet där, Göran.
Man hette, ja just det, men det var när man började tillverka de här rullarna.
Ja just det, utan de här plattorna, och de klistrade man ju var och en för sig.
Jag vet. Det var det att Novilon hette folk. Jaha, du. Alltså, just man gör det. Ja. Tarkolån.
Ja just det, när man hade tagit upp. Ja. Och sen utvecklade man den här plasttekniken och de var duktiga. Och sen provade man då med hela plastgolv i rullar. Va? Och fram till 60-talet så var det fortfarande ett familjeägt företag. Det var en familj i Malmö som ägde det, som hette Vetje. Men sen blev det sådana här generationsväxlingar och det blir svårt för familjeföretag att låta det gå vidare inom familjen av lite olika skäl. Va? Så att man introducerade det på börsen och så blev det en del i olika företag. Det var en del i Svenska Tändsticks AB som blev Swedish Match, och sen blev det en del i det här koncernen Stora. Och på 70-80-talet så blev det, ja, man kan säga att det gick från det här familjeföretagsmodellen till att bli en del i växande koncerner. Och fram på 90-talet så var det alltså del i den här koncernen som heter Somer, egentligen med säte i Paris och Frankrike. Och då var alltså Taket en del av ett produktionssystem med anläggningar då i Sverige, i Tyskland, i Frankrike, i Italien, Irland, Kanada, där man kunde göra liknande golv på alla ställen. Och man kan väl säga att den första tiden där var rätt gynnsam för Ronneby-anläggningen, va? Därför att de här rationaliseringarna som koncernen ville göra, för ni vet allt det här med synergieffekter och allt vad det kallas, va? Det verkade till Ronnebys fördel till en början. Man la alltså ner uppköpta anläggningar på Irland, i Schweiz, någon i Italien, och flyttade produktion till Ronneby. Och det gjorde ju att, ja men, ur ett lokalt, lite egoistiskt perspektiv så såg man, nu, det här var ju jättebra, va? Där kan vi anställa mer och expandera alltihopa.
Vad är vi framme nu? För
ja, nu är vi framme på 80-talet, slutet på 80-talet. Och kan, möjligen början på 90-talet, ska inte svära på det. Men samtidigt så växte det ju en insikt om att den produktionen som fanns på orten i Ronneby, den var ju inte garanterad för evighet. Och man kunde ju i löneförhandlingar, andra förhandlingar som facket hade med företagsledningen, så smög det ju fram ibland från arbetsgivarhåll att, ja, om ni inte accepterar det så har vi ju, och det vet ni, en anläggning där och där, och vi skulle kunna lyfta över produktion. Förstår ni, det blev ett sånt där halvt uttalat hot, skulle jag vilja säga, att om ni inte är samarbetsvilliga, lojala här, så kan vi flytta produktion till en annan enhet i ett annat land. Och det är liksom en jag ska säga, en kärnfråga när det gäller konsekvenserna av globaliseringen här. Så Och där är vi fortfarande, kan jag säga. Jag skrev ju en bok, jag kan visa den. Skrev ju en doktorsavhandling då som blev färdig 2004.
Som heter Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen, Taketti Ronneby 1970-2000. Vi får gärna titta på den. Finns den här?
Nej, jag skulle gärna vilja.
Ja, men då skänker det exemplaret.
Fast du får skriva i den.
Ja, det kan jag göra. Det är fortfarande, jag kan stanna av min berättelse om innehållet i den där boken och säga att jag driver nu en forskningscirkel på samma ställe. Och det är alltså då 15-16 år efter undersökningen som låg till grund för den boken. Och jag har haft några träffar, 4-5 stycken, med en grupp där på 12-14 anställda. Och alltså det intrycket som jag beskrev, just att man upplever sig vara utsatt för en press, hot kanske är lite att ta i, va? Men man känner en press av att vara en del inom en koncern där man är väl medveten om att produktion kan flyttas rätt snabbt mellan produktionsenheter, och vilket ju skulle betyda att arbetstillfällen skulle gå förlorade rätt snabbt, alltså i Ronneby. Och det gör ju att man törs inte vara så uppkäftig som man kanske skulle vilja vara i annat fall, va? Förhandling, man skulle kunna säga så här, att förhandlingspositionerna har förändrats till arbetsgivarens fördel på ett otroligt tydligt sätt, skulle jag vilja påstå.
Får jag fråga dig, ja. Alltså, det kallar man ju för outsourcing, alltså att produktionen flyttar utomlands. Du har en kollega, en forskarkollega, som har beskrivit också att det finns insourcing, alltså att man flyttar tillbaka produktionen till Sverige.
Ja, det kan ju gå åt bägge hållen. Ja. Det är ju, och man kan säga så här, att problemet med det är ju att den sortens strategiska beslut saknar ju helt och hållet fackligt inflytande. De fackliga organisationerna har ju ingen chans att kunna delta i de besluten. Utan de tas ju på ett centralkontor, i det här Taketts fall. Hej, välkommen. Nere i Paris helt enkelt, va? Där sitter en styrelse och tar alla de här strategiska besluten. Ja,
det är om det. Ni får gärna ställa frågor förresten hela tiden, inga problem. Detta med IT då, vad spelar det för roll?
Ja, om man går in i den här plastmattefabriken i Ronneby, så skulle man nästan kunna säga att det ser ut som ett pappersbruk. Det är alltså enorma maskiner, aggregat talar de om, som ser ut ungefär som de här produktionshallarna i pappersbruk där de producerar papper på jättestora rullar, va? Mattan produceras alltså, jag skulle säga att de här maskinerna är, ja, de är mer än 100 meter långa och stora. Är det någon som har varit? Du har ju varit där. Jag vet inte vad du säger om min beskrivning.
Jo, det är ju så alltså. Vi har ju sett det på annat håll också. Det finns en fabrik i Vingåker, alltså, som gjorde såna här, det brukade inte på, men de gjorde såna här till pappersmassafabriken, gjorde de själva väven.
Jaha,
och det var den väven också som man exempelvis med helteknisk matter också, alltså, typ den väven. Så det är ju samma form utav, det ser precis likadant ut alltså.
Ja. Och det är alltså ett stort antal olika valsar som då driver fram det här som blir matta genom maskinen en lång, lång väg, va? Och det som, när jag ställde frågan allra först där, så sa de att, ni vet, jag ställde frågan, vad spelar det för roll att ni använder IT? Jo, men nu har vi kunnat synkronisera aggregaten, va? Alltså man kunde med elektronik, med datorer synkronisera alla dessa valsar. De drivs ju av el, vad heter det, maskiner, elektriska
motorer.
Vad sa du?
Elmotorer
heter det. Och så kunde man synkronisera det så att alla måste ju driva fram lika fort. Innan hade man fått ställa in den manuellt, vet ni, med verktyg med händerna, va?